Grace Cooke de invigda. Originaltitel, Dilomine Dones, från 1966. Förord. Denna bok som beskriver två episoder i författarinnans liv, har ett syfte utöver det som verkar intressant och fascinerande för läsaren. Här demonstreras tydligt förmågan till äkta och ren klärvoajans eller klarsynthet, och detta sker utan hjälpmedel såsom trans, automatisk skrift eller ännu mindre genom hypnotism, vilket skedde fallet Brady Murphy. Genom hypnos förflyttade sig den sistnämnda, steg för steg tillbaka, inte bara till sin barndom utan också till ett tidigare liv i Irland, vilket så småningom har spårats och bekräftats med ganska stor säkerhet. Genom inre metod att se tillbaka har författarinnan till de invigda återvänt till tidsåldrar då världen var yngre och för hennes egen del mycket mera oskuldsfull och oförstörd. Ja, till den tid då det mänskliga livet var rent, lyckligt och okomplicerat. Dessa minnen som har kommit tillbaka till henne klara och oförfalskade, som det bör vara när minneskanalen är ren och klar, är ett vittnesbörd om klarseende. Berättelsen i sig själv visar en renhet i visionen eller klärvoajansen, vilket har varit inspirerande för den som har skrivit ner den. Den första berättelsen beskriver författarinnans barndom och uppväxttid då hon levde som maya-indian i de höga andarna i Sydamerika. Den andra skildrar en annan livsperiod, denna gång det gamla Egypten. Och återigen fortsätter historien genom att hon för sin del tänker tillbaka och detta på samma enkla och naturliga sätt. Djupet i den andliga sanning som uttrycks i dessa båda berättelser är uppenbar. Genom att föra sig tillbaka till forntiden har författarinnan avslöjat något av den visdom som gått förlorad för länge sedan. Andliga sanningar består oavsett om de blir uttalade av Havatha i Maya-berättelsen, eller av prästen Isra i Egypten-berättelsen. För läsare med utskiljningsförmåga har sådana sanningar sitt eget bevis. Man kan undra vilket värde dessa berättelser har när de bara syftar till att återuppleva enstaka uråldriga livsperioder. På detta svarar vi att alla skildringar om människor som levde ett frifullt och lyckligt liv är värdefulla dessa dystra tider. Är det inte just den sortens oklart tänkande genom blockerade sinnen som begränsar tillkomsten av någon som helst ny sanning som rör människans andliga krafter? Skulle inte utövandet av ren klärvoajans öppna oss för hemligheten i himlarna och på jorden, ja, verkligen också öppna hemligheter från alla tider, sådana som ligger gömda i till exempel rasminnen och själva jordens egen substans. Endast på detta sätt kan vi lära oss något om för länge sedan glömda civilisationer. Det går också att avslöja några av framtidens hemligheter, hur kommande århundraden kommer att utvecklas och vad som eventuellt ska ske med mänskligheten. En dag skall vi lära oss att ren klärvoajans är ett faktum livet. Det är en gåva som är bevarad, till största delen obrukad, hos några få människor. Det faktum att förmågan kan och vill utvecklas genom träning och disciplin gör att framtida generationers visionära förmåga blir större än vad vi kan föreställa oss. Med disciplin menas att man ber och fastar, men inte så som man vanligen menar. Med att bedja menas att alltid vara medveten om Gud eller den gudomliga närvaron och ett liv grundat på detta medvetande. Med att fasta menas endast att avstå från överflödigt ätande och drickande, plus alla vanor som förstör den kroppsliga hälsan och välmåendet. Det betyder ett undvikande av världslighet även medan vi lever i världen. Denna bok blir alltså i viss mån en bekräftelse på ovärldslighet eller en annan världslighet och att ett liv som levs i syfte att utveckla en viss grad av ren klärvoajans, en inneboende förmåga som har utvecklats naturligt under författarinnans barndom och som har förfinats vidare sedan dess. Det är riktigt att inte ha något att förmedla till det yttre hårda medvetandet eftersom detta ibland är så omtöcknat att vi inte kan uppfatta någonting som ligger bortom det rent materiella. Men budskapet når fram till människor som inte är bundna till saker och upplevelser av materiell natur och de kommer att förstå. I korthet betyder det att fast det just nu är ovanligt att söka sig tillbaka till tidigare livsperioder så kan det visa sig bli oändligt värdefullt för mänskligheten. En senare bok, The Light of England, avslöjar det engelska folkets arv som har bevarats från gamla tider och som har satt sina spår i de flesta landsändar i form av tempel byggda på slätten, såsom i Stonehenge, i Dalarna T. X. Avebury eller andra av människor byggda cirkelformade tempel som Silbury Hill och många andra monument som dessa forntida människor lämnat efter sig. Vi vet praktiskt taget ingenting om Englands förfäder och dess ursprung. Vi kommer att förbli okunniga om detta ända tills en förnyad förmåga till klärvoajans kan avslöja mera. Vi har gjort utgrävningar här och där, grävt många av dessa ättihögar runt omkring Stonehenge och andra tempel för att finna spår efter dessa förfäder och har funnit bitar av skelett och på många ställen även fragment av deras krukmakeri. Men dessa fynd kan endast härstamma från en senare ras. Även om så är fallet, så ger de efterlämningar som finns, och som tankeställare, ty det verkar som om de kunde handskas med väldiga stenar som väger åtskilliga ton, placerade i rader och cirklar och ordnade på ett sätt som visar att planerarna har haft en exakt kunskap om solens och planeternas rörelser. Här och där har delar av ornamentus mycket hittats som tyder på stor hantverksskicklighet. Därför vet vi åtminstone att dessa människor inte var några vildar. Vi vet inte hur länge sedan det var eller hur de levde, eller hur klimatet var då, ingenting om deras kultur och vanor, vad de åt eller om de levde på jakt eller jordbruk. Vi vet bara att om de har tillhört någon förlorad kontinent, så försvann de under Atlanten eller Stilla havet. Endast genom ren klärvoajans kan man få klarhet i detta. Denna bok berättar alltså om de forntida folken i England och genom den kanske vi kommer att förstå hur det stela vårt sätt att tänka och att leva uppstod, och hur vår naturliga förmåga att klara av oförutsedda händelser farofyllda tider, blev en del av vårt arv. Man har sagt att ren klärvoajans kan avslöja framtiden såväl som det förgångna. Att tro på det kan väl inte vara förmätet med tanke på hur lite vi egentligen vet om vad tid är eller om tid är något som egentligen finns, utanför oss under vår jordiska levnad. Det kan visa sig lika lätt att avslöja framtiden som att fördjupa sig i det förgångna. Detta förord vill påpeka, att förutom att boken innehåller en fascinerande berättelse, hur ett djupare värde som en förflyttning i tid och rum genom en metod som kan utvecklas obegränsat. Den avslöjar också en kunskap och visdom som till den grad kan förändra människornas synsätt, att hon kan leva med större jämlikhet med andra och i vänskap med stjärnorna där ovan. Inledning. Första delen av denna bok återger mitt minne av en tid då jag var minsta, dotter till en indianhövding av Maya-rasen som levde för många tusen år sedan i en dal av indianerna kallad Vilome, den fridfulla dalen. En följd av små händelser i mitt nuvarande liv pekar tydligt på möjligheten att jag varit nära förbunden med indianerna och visar på en fortsättning genom på varandra följande inkarnationer av det arbete jag var upptagen med på den tiden. Det finns till och med en fortsättning i fråga om andlighetsdrag och fysiska egenskaper. Jag har till exempel ofta blivit tagen för en indianskap på grund av mörkbruna ögon och svart hår. Två gånger när jag träffade indianer som jag inte kände utropade de, men ni är en av oss. Och jag är säker på att det var sant. För några år sedan, när jag första gången träffade en engelska, som blev min vän, hon var den första vita kvinna som färdades ner för Amazonfloden i en kanot tillsammans med sydamerikanska indianer, sa hon att hon ögonblickligen konstaterade min samhörighet med dem och gav mig en liten figur från en gammal mayahövdings grav, vilken enligt hennes fasta övertygelse hade tillhört mig. Bokens innehåll, dessa minnen, uppenbarades genom det högre sinnet. De kom inte till mig genom automatskrift, drömmar, sjonser eller någon form av medial kommunikation. De kom genom att jag tonade in till ett högre medvetande och ständigt tänkte tillbaka på det förgångna genom en mödosam, skapande ansträngning. Inte genom vad som kallas inbildning utan genom att minnas. Kan det förflutna som är oförstörbart, återkallas själen. När jag beskrev mitt liv som en mayaflicka, i bokens första del, och antydde att en särskild mayacivilisation blomstrade för minst 10 000 år sedan i Sydamerika vid foten av Anderna, protesterade man. Först framhölls att mayaindianerna tillhörde Centralamerika, inte Sydamerika, och att fynden från den civilisation som kallas Maya inte är äldre än 350-900 år. Det är inte min sak att bevisa eller fastställa den faktiska precisionen i minnen som vilar på en helt annan basis. Men jag kan i varje fall hänvisa till att bevis framkommit sedan dess, vilka tycks stödja påståendet att en märklig civilisation kallad Maya, blomstrade för många tusen år sedan i det område av Anderna där Amazonfloden rinner fram. Centralamerika, som upptäcktes av spanjorerna i början av 1500-talet, har undersökts av arkeologer och upptäcktsresanden, vilka har gjort intressanta fynd. Charles Gallenkamp skriver i sin bok Maya, The Ridland Rediscovery of Valos Civilization. Kringspridda i den vidsträckta urskogen i Centralamerika, södra Mexiko, i Yucatánhalvön och de guatemalisk-honduranska högslätterna, finns otaliga efterlämnade kvarlevor av den mest utvecklade civilisationen som någonsin funnits i det indianska Amerika. Nämligen från ett folk kallat Maya. Han skriver om en stad med himmelshöga monument, pyramider och rymliga innehållsrika tempel. En mötesplats för adelsmän, höga präster och orakler, sysselsatta med vetenskap, konst, filosofi och metafysik och med en atmosfär omkring ruinerna, vilket kom en att spekulera över om hela platsen var en skapelse av häxmästare snarare än av människor med vanliga gåvor. I närheten av byn Santo Domingo del Palenque i södra Mexiko finns palats prydda med porträtt av översteprester med konstrika fjäderskrudar på huvudet och med ceremonidräkter. Han påpekar att där inte tycks finnas några belägg för en civilisation i begynnande utveckling. Maya lyckades förverkliga den fullkomliga civilisationen, vilken så gott som stod på sin höjdpunkt ända från dess uppgång. Slutsatsen måste bli att den civilisation som röjer sig i dessa kvarlevor, var en civilisation som redan hade nått höjdpunkten av sin utveckling. Det är intressant att August Lepelonjeon i en bok om sina resor i Centralamerika och utgrävningar i Yucatán, säger att han är övertygad om att Mayas och Europas och Asiens civilisationer, härstammar ifrån Atlantis, den försvunna kontinenten. Det är enligt vad som uppenbarats i min inre vision. Den 25 oktober 1965 återgav City Times och i andra tidningar, att en amerikansk upptäcktsresande, Jenny Savoy, hade funnit rester av en stenstad som sträckte sig över ett område på omkring 12,5 kvadratmil i djungeln på de västliga sluttningarna av centralkordilleran nära Patas i Peru. Det var en stad med välbyggda vägar, trappor och tempel på terrasser, vars väggar var dekorerade med människoliknande och djurliknande huvuden. Fem av huvudena bar en huvudprydnad gjord av skifferplattor, antingen strålformade och upprätta som fjädrar eller också nedåtriktade som vingfjädrar. Andra reliefer bestod av koncentriska eller sammanslingrade fyrkanter, somliga med örn, liknande former, vilka påminner Savoy om teckningar han sett i Maya-ruinerna i Yucatán. Här ställs man inför frågan om mesoamerikanska kulturer haft inflytande på sydamerikanska kulturer eller vice versa, säger artikeln i The Times. Dessa upptäckter understryker min berättelse. Åtminstone förefaller det som ett faktum att i en för länge sedan förgången tid fanns en civilisation i vad som nu är den peruvianska djungeln, liknande de civilisationer i Mellanamerika, som nu är kända under namnet Mayas. 1. juli 1965, innan dessa upptäckter publicerades, sade White Eagle. Vi har tidigare försökt att i drömvärlden och vid direkt kontakt, meddela er vissa detaljer om de gamla, amerikanska indianernas liv. Vi talade om för er vilka upptäckter som skulle göras av forskare i Sydamerika och att arkeologer skulle göra utgrävningar, vilka skulle bekräfta vår utsago. Vi tror att den indianska kulturen går tillbaka 10, 15, 20, 30 000 år och kanske ännu mer. Det finns fortfarande spår i vildmarkerna i södra och norra Amerika av monoliter, tempel och bostäder i de trakter där indianerna levde, och när stenarna och hieroglyferna blir tolkade är det mycket som kommer att avslöjas. För närvarande kan forskarna inte tolka de sanningar som monumenten döljer. Lika litet som de kan tyda Stonehenges mysterier. Någon gång framledes när människan är redo för detta, kommer hon att få veta en hel del om byggmästarna, men dagens forskare skulle varken tro eller göra sig besvär med att göra undersökningar. Vetenskapen bygger på vad man kallar fakta, något som kan bevisas. Varför? Därför att era vetenskapsmän ännu inte har utvecklat vissa förmågor, vissa områden av hjärnan. Och i verkligheten inte vet vad bevis består av. När människan tack vare etisk och andlig disciplin, har nått en nivå där förmågor som för närvarande är instängda i hjärnan och nervsystemet kan reagera, kommer hon att fatta och synbarligen begagna allt vad man i andevärlden kan förmedla genom intryck på de ifrågavarande delarna av hjärnan. Detaljerna i den indianska kulturen är okända. Som vi nämnt tidigare, har man ännu inte kunnat tyda tecknen. De enda pålitliga uppteckningarna finns i den så kallade Akasha-krönikan. Tanke, ljud och handling finns alla präglade på Akashan eller Etten, och det enda sättet att verkligen upptäcka sanningen om gamla raser och om förtidshistorien, är att utveckla gåvan att läsa Akashan. Försök att glömma allt du har läst och hört om vilda indianer som bodde i Vivans. Alla indianer var inte nomader. De indianer som vi talar om hade vackra byggnader, underbara tempel, fina hus och stenbyggnader. Den indianska kulturen går långt, långt tillbaka, före kända historiska eller arkeologiska uppteckningar om den gamla Maya-civilisationen. Samma kultur som de stora indianfolken hade vetskap om, kan spåras till Indien tillsammans med uppteckningar som hänvisar till den gamla kontinenten nu. Några minnestavlor i arkiven i Nepal återger berättelsen om syndafloden och istiden, jämte allt som hände på jordens yta och med människorna och raserna i dessa avlägsna tidsåldrar. De finns upptecknade på vissa platser i Himalaya på betryggad avstånd från nyfikna ögon, och uppteckningarna bekräftar det som människan kommer att kunna läsa när hon blir i stånd att förstå och ta del i de metriska eller akassiska uppteckningarna. Lägg märke till att de avbildade figurerna på stenarna i de gamla indiantemplen bär fjädrar. Några av dessa figurer har fjädrar på bakhuvudet. De har placerats där därför att den tappra indianen, för att vinna en fjäder, måste visa en viss moral, likväl som en fysisk, andlig eller, om ni så vill, psykisk förmåga, som har sitt säte i hjärnans bakre del och som sätter honom i stånd att fungera på en högre nivå. Det är genom detta synnerligen känsliga centrum som vi arbetar när vi talar genom ett medium. White Eagle berättar för oss att det fanns en tid när de indianer som hade uppnått en hög grad av andlig kunskap, andlig förmåga och respekt kallades befjädrade ormar. Dessa befjädrade ormar var vad ni skulle kalla äldre bröder eller mästare. Fjäderkronan symboliserade det stadium av upplysning som de hade uppnått. Mer om dessa upplysta själar finns att läsa i slutkapitlet i denna bok. Läsaren kanske undrar över giftermålet mellan bror och syster, som beskrivs i Maya-berättelsen. Fastän jag då inte visste om det, fick jag senare veta att det bland Maya-folket liksom bland egyptierna, som upptog riter och sociala sedvänjor från Maya-rasen, var vanligt med giftermål mellan bror och syster, åtminstone inom de kungliga familjerna. Så tycks också ha varit fallet i Peru. Detta kan förefalla motbjudande idag, men lagarna för äktenskap liksom för personlig moral är i viss mån en funktion av tid och plats. Det finns fortfarande folkstammar, rester av stora folkraser, där denna sedvänja förekommer. Myter och legender i olika delar av världen berättar härom. Giftermålet mellan bröder och systrar hade en mystisk betydelse. Det har visat sig att jag i min Maya-inkarnation blev undervisad om de fundamentala lagarna om aktivt broderskap av min far, Havata. Han i sin tur verkade under ledning av mästaren i bergen. I min egyptiska inkarnation undervisades jag av Isra, en reinkarnation av Havata, överste prästen, om broderskapets lagar. Isra själv var ledd av mästaren, som var iförd en purpurröd mantel. I en senare inkarnation var White Eagle hövding för Mushavkstammen i de sex nationernas förbund. Jag tror att han också var den legendariska Havata. Jag var återigen hans dotter och han var även nu ledd av en mästare. Slutligen är jag i den nuvarande inkarnationen återigen ombedd att arbeta för broderskap som White Eagles medium, och han i sin tur leds åter av en mästare som vi ibland kallar den vise riddaren, vilken inom parentes sagt, vanligen brukar visa sig med en purpurröd mantel omkring axlarna. För mig är detta en märkvärdig berättelse och den visar kontinuiteten i det vita brödraskapets arbete bortom slöjan för att rulla ut den stora vita mattan av fred och brödraskap för världen. Vem är White Eagle? Vem är White Eagle? Frågar människor ibland. Han är alltid hemlighetsfull här vid lag och tycks undvika ämnet. Men för många år sedan, när han först gav sig till känna för mig, sade han att hans senaste inkarnation var som Mushavkhövding av Iroquois-stammen i de sex, tidigare 5, Nationernas förbund. Under min kontakt med honom i mitt nuvarande liv har han gjort vissa antydningar vilka, tillsammans med olika händelser, kommer mig att tro att White Eagle, som en gång var ledare av Iroquois-stammen i de 6 nationer, i verkligheten inte var någon annan än Hiawatha, den legendariske stiftaren av förbundet. Namnet White Eagle, varunder vi nu känner honom, är namnet på en andlig ledare, och hans uppgift är att förverkliga broderskapet och bibringa människorna sann förståelse för meningen med broderskap. White Eagle har inte direkt sagt att han var Hiawatha, men det finns en slående likhet mellan dess i fråga om karaktär, personlighet och deras typ av arbete. White Eagles arbete genom mig idag och i tidigare liv har varit att befrämja fred och broderskap. Hans budskap under de senaste 30 åren har varit att förbereda oss för en ny tidsålder av enighet mellan nationerna. Den amerikanska historikern Alvin M. Joseph skriver sin bok The Patriot Chiefs att Hiawatha veteligen har fått undervisning av Master Degen i Vida, som bland annat lärde honom principerna för att regera, vilka han införlivade med de lagar som grundlade och styrde förbundet. Det sätt på vilket jag kom att läsa denna bok, The Patriot Chiefs, gjorde mig övertygad om att White Eagle ville att jag skulle veta mer om hans liv som indian Nordamerika. Efter en söndagsgudstjänst i White Eagle Lodge i London, kom en främling fram till mig och sade: "Ni måste skaffa er boken om patriothövdingarna." Jag gjorde det och fann där historiska bevis för Hiawathas existens och en intressant berättelse om hans arbete bland Iroquois-indianerna för broderskapet mellan stammarna och grundandet av förbundet. Bland annat låter boken oss också veta att Hiawatha kallade föreningen av stammarna det stora vita täckelset av fred och broderskap. En gång under en föreställning av Hiawatha i Albert Hull, kände jag att jag var en av indianerna och måste anstränga mig för att inte springa upp på scenen. Under pausen skickade jag ett meddelande till den enda äkta indianen i gruppen, hövdingen Oskenonton, som spelade medicinmannens roll, och frågade om jag fick träffa honom. Och strax därefter skakade vi hand som om vi varit släktingar, vilka varit skilda åt, och han utropade: "Du är en av mitt folk." Jag talade om för honom att jag hade en indiansk ledare, som tack vare sin förmåga hade arrangerat mitt möte med honom. Indianen berättade att när han sjöng sången till den döende Minna Haiha, hade en stor indianhövdingsande tagit honom i besittning. Denna och andra händelser har övertygat mig om att jag var tillsammans med White Eagle under hans inkarnation som Hiawatha. Jag tror att de 6 nationernas förbund var starkt under de 2 århundraden av stridigheter när den vite mannen gjorde intrång, tills de slutligen led nederlag under hans styre. Dess politiska institution överlevde emellertid, emedan själva principerna i de 6 nationernas system var av sådan art att de nu undervisas i Europa och Amerika, av de vilka bemöder sig om rättvisare och mera mänskliga metoder för att regera. Jag skulle tro att kolonialledarna, som drömde om enighet mellan engelska nybyggare, granskade förbundets politiska organisation. Iroquois ledare har, som man vet, klandrat nybyggarna för att de inte skapat ett förbund i enlighet med de 6 nationerna. Jag citerar återigen från The Patriot Chiefs Benjamin Franklins år 1754 föreslagna Albany unionsplan för kolonierna var direkt inspirerad av Hiawathas förbund. Franklin tvekade inte att påminna sina kollegor kolonisatörerna om att det skulle vara märkligt om de 6 nationerna, bestående av okunniga vildar, skulle vara i stånd att utforma ett system för ett sådant förbund och förverkliga det på ett sådant sätt att det bestått genom tiderna och tycks vara oupplösligt. Skulle en liknande union vara ogenomförbar för 10 eller 12 engelska kolonier, för vilka det är mera oumbärligt och måste vara mera fördelaktigt, och som kan förmodas önska en liknande förståelse för sina intressen. Det skulle vara omöjligt att spåra annat än ett indirekt inflytande från Iroquois-förbundet via de liberala filosoferna under 1700-talet, på USA:s regering så som den konstituerades 1789. Men i sådana former, och det sätt var genom kongress, senats och Vita huset konferenser framlägger lagförslag vid kompromisssessioner, kan man konstatera en stor likhet med förbundets institutioner vid den stora rådselden som Iroquois-folket, trots de skadliga verkningarna från den vite mannens omgivande civilisation, fortfarande troget håller fast vid i sin nuvarande huvudstad i närheten av Brantford, Ontario. Ännu större förtjänst kan emellertid tillskrivas Iroquois-folkets humana uppfattning av broderskap och fred. Det var Hiawatha som gav upphov till den idén för stenåldersvildar, före den vita mannens ankomst, och tanken om fred och broderskap är fortfarande önskad av regeringarna och Förenta nationerna i det 20:e århundradet. Jag kommer nu till en underlig händelse som finns beskriven i boken An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Kabbalistic Androsignician Symbolifilisob, av Manly P. Hall. På kvällen den 4 juli 1776 samlades en skara män i ett gammalt hus i Philadelphia för att upplösa den sista förbindelsen mellan det gamla landet och det nya. Det var en allvarlig stund och somliga av de närvarande fruktade att de skulle få plikta med livet för sin djärvhet. Mitt i debatten hördes en klar röst, debattörerna tystnade och vände sig om för att se på främlingen. Vem var denne man som plötsligt hade uppenbarat sig mitt ibland dem och paralyserat dem med sitt tal? De hade aldrig sett honom förr, ingen hade lagt märke till när han kom, men hans högväxta gestalt och hans bleka ansikte fyllde dem med förundran och respekt. Hans känsloladdade tal berörde dem ända in i själen. Hans slutord ekade genom byggnaden. Gud har givit Amerika frihetens gåva. Främlingen sjönk utmattad ner på en stol. Ett vilt jubel bröt ut. Namn efter namn präntades på pergamentet. Oavhängighetsförklaringen undertecknades, men var befann sig den man som hade påskyndat att genomföra detta betydelsefulla värv, och som för ett ögonblick lyft slöjan från församlingens ögon och visat dem åtminstone en del av det stora ändamålet för vilket den nya nationen hade konstituerats? Han var försvunnen, han visade sig aldrig mera, och hans identitet förblev okänd. För mig är det uppenbart att den mästare, som ledde och undervisade Hiawatha, Hiawatha spelade en roll vid tillkomsten av USA:s konstitution. Var han den okände mannen? Vid slutet av en söndags, gudstjänst i början av White Eagle Lodges existens, kom en främmande dam fram till mig. Hon sade sig ha blivit uppmanad att ge mig ett litet guldmynt, som White Eagle ville att jag skulle behålla som ett tecken på vårt samarbete. Det var en $0,50 guld utgivet till minne av konstitutionen 1789. På den ena sidan fanns huvudet av en nordamerikansk indian, vilken liknade White Eagle, och på den andra en örn med orden, vi förtröstar på Gud. Hon sade också, att hon under gudstjänsten, när jag talade, hade sett en gestalt bredvid mig, som hon beskrev som en man i sina bästa år med ett fint intellektuellt ansikte, vandyckeskägg och mustascher, klädd i sammetsjacka och strumpor från Tudorperioden. Det passar precis in på den personlighet som en gång var känd som Francis Bacon. Han är, efter vad jag har skäl att så, en annan personlighet av mästaren och den lärare, som arbetar med White Eagle, liksom en mästare en gång arbetade tillsammans med Hiawatha, Isra och Hiawatha. Jag är övertygad om att han sände denna kvinna med det amerikanska myntet som ett litet bevis för att han stått bakom White Eagles och mitt arbete under många liv och bakom grundandet av föreningar, som arbetar för fred mellan nationerna. Just när jag avslutat berättelsen om denna händelse och som en bekräftelse på mina tankar, kom ett rekommenderat paket som ur tomma intet med ett minnesmynt av president Kennedy. Också det med mottot, vi förtröstar på Gud, och med en örn på andra sidan myntet. Somliga människor tycker illa om tanken att färgade människor kan vara utsända för att leda och hjälpa de vita. För de tycks det vara en absurd idé att en vild indian skulle kunna ha någon kunskap eller uppfattning av värde för våra dagars intellektuella. Men många av dessa vildar utgör återstoden av en ras som i ett tidigare skede var i besittning av hemligheter, vilka delgivits de andligen högt utvecklade och som finns bevarade ännu idag. Vad som till exempel kan förefalla som en barbarisk rituell dans, var i själva verket en gång en betydelsefull och mäktig ceremoni. De nu levande indianerna har kanske inte så stora kvalifikationer som andliga vägvisare, men deras förfäder var intellektuellt, psykiskt och andligt högt utvecklade och hade förmågan att se längre än den materialistiska, moderna människan. De begagnade sig varje dag av sina psykiska gåvor, vilka tillsammans med deras djupa kunskaper om naturlagar och okulta lagar ska återuppväckas hos den framtida människan. Det är den sortens människor som kommer tillbaka till jorden som ledare och lärare, och det är tack vare detta som indianerna medverkar till människans på nytt födelse. Det enkla djupet i Havatas lära skulle till exempel väcka förvåning och förvirring hos många av dagens tänkare.